Du lyssnar på Vad hände sen med Franks orkester. Den här veckan med Frank Ådahl. I början av intervjun är ljudet lite sämre, men det blir bättre. Vi beklagar.
Skulle du kunna tänka dig att sjunga för oss?
Jag har ju ingen sustainpedal där jag sitter med pianot med. La 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 la. Som en vind sveper inom mig, skänker mig värme, kom var mig närmre. Som en vind visar mig vägen, rör vi mig som en vind. There's a calm surrender to the rush of day, when the heat of a rolling wind can't be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed wonderer that we've come this far. And can you feel the love tonight? How it's led to rest. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. Believe the very best.
Fantastiskt, Frank.
Ja, tack så hemskt mycket.
Det var lite improviserat här med piano utan sustainpedal och allting. Men,
gör du mycket intervjuer idag?
Nej, alltså inte lika mycket som när vi var igång med Edin Ådahl och så. Utan nu är det lite mer sällan. Jobbar kanske inte lika utåtriktat heller som jag gjorde då på den tiden. Vi höll ju på 14 år med Edin Ådahl. Så att det kändes lite grann som om det fick räcka när det gäller just den biten för min del i alla fall.
Men du, vi tänkte börja i den här änden. Hur kommer det sig att du började med musik?
Ja, alltså det började egentligen med att min äldre bror Dan hade ett väldigt musikintresse när han var 18 år. Och då var jag alltså 7 år. Och då köpte han in trummor till mig och en bas till min bror Simon. Och själv spelade han elgitarr. Och där börjar hela liksom, historien för mig då. Han tvingade oss egentligen att lära oss att spela våra instrument då. Samtidigt då sjunga och ja, vi började ganska tidigt. Jag började faktiskt turnera när jag var 7 år.
Oj.
Och idag är jag 53, så att jag har hållit på ganska mycket genom åren, så att säga.
Men de här turnéerna när du var 7, vad gjorde ni då? Var ni liksom ett ungdomsband då eller?
Ja, eller jag kom ju från den här frikyrkliga sammanhangen, och det var ju väldigt mycket i kyrksammanhang som vi fick spela och sjunga då. Men redan 1968 då, när jag var 8 år, fick vi vårt första skivkontrakt då med ett litet skivbolag. Och gav ut vår första vinylplatta med 4 låtar på. 1969. Och där börjar egentligen, kan man säga, resan, den mer officiella resan för våran del då. 1977-78 kontaktade oss Lasse och Bertil Edin, alltså de här bröderna Edin. Och frågade om vi kunde bli kompband åt dem, för att de hade ju då haft Per Lindvall och Sam Bengtsson som musiker i sitt band då. Och Per och Sam kunde inte spela längre med bröderna Edin för de hade så mycket annat för sig. Så vi gjorde ett provgig på Folkparken i Furuvik, alltså utanför Gävle, med bröderna Edin som kompband. Och vi fick jobbet, och så på den vägen började Edin Ådahl egentligen. Och så höll vi på i 14 år med Edin Ådahl och gav ut 8 skivor i Sverige och 5 skivor i USA. Då, så det var en ganska intressant period. Och så gjorde vi den där schlagerplattan, Melodifestivalplattan 1990 då. Och det är ju en historia för sig, för vi hade ju inte alls tänkt att vara med i Melodifestivalen, utan det var ju något helt annat mot vad vi egentligen höll på med. Mikael Wendt, som hade skrivit väldigt mycket låtar ihop med då dels Christer Lund och lite folk nere från Skara där, Bert Karlsson-stallet kan man säga. Han hade en ballad som han inte hade fått med i slagen på ett eller ett par år, som hette då Som en vind. Och den låten tyckte han själv, trodde han själv väldigt mycket på. Och vi tyckte att den var okej. Vi var ju lite noggranna med textinnehållet, att det funkade, gick i paritet med vad vi var för människor och vad vi stod för. Så att, men vi tyckte att den låten var helt okej. Alltså. Den låg helt utanför våran genre. Vi var ju mer inne på rhythm and blues och soul, alltså, just i slutet av 80-talet. Men vi gjorde ett försök, vi gjorde alltså en demo på den, och så skickade de in den demon och då kom den med. Och det var ju överraskande både för oss och för Micke Wendt. Och ambitionen med den låten var ju inte alls att vinna Melodifestivalen, utan det var ju mer att vara med i formatet Melodifestival. Vi tyckte det var lite fascinerande, man har tittat på det många år men man hade liksom ingen relation till den genren eller den musikstilen. För då på den tiden var det ju faktiskt en musikstil. Det är det ju inte längre. Men då var det ju verkligen det. Så att det var lite spännande och lite fascinerande. Och sen var det väldigt kul att bo på hotell, tyckte vi. Så att vi tyckte att åka ner till Göteborg och vara på Rondo och spela, vilket var en stor arena på den tiden för oss. Och sen också bo på hotell. Det tyckte vi var kanon. Så vi åkte dit på grund av det.
Hur var startsen för Melodifestivalen då?
Ah, den var inte lika hög som den är nu. Alltså, nu är ju alltså Melodifestivalen ett fenomen i Sverige. Det är ju alltså, jämfört med nästan alla länder i Europa, så är ju det är en enorm hype kring Melodifestivalen i Sverige. Och det är väldigt många låtskrivare som sitter och skriver låtar nästan enbart till Melodifestivalen. På den tiden så var, kan vi säga, uppmärksamheten var rätt så stor just det året vi var med, i och med att Carola hade sin comeback det året. Alltså hon var ju med vad ska jag säga, Fångad av en stormvind, tror jag det var, med Stefan Berg som hade skrivit den. Och vi trodde ju alla, eller vi visste egentligen alla innan tävlingen började, att Carola kommer vinna det här. Och så vann hon inte, och det var ju väldigt överraskande, för att samtidigt parallellt med just Melodifestivalen så hade jag 2 andra uppdrag. Jag jobbade med en amerikansk låtskrivare och sångare som heter Rustaf. Rustaf heter han. Och sen jobbade jag i ett tyskt band som heter Moti Special. Och vi hade alltså en major release på våran första album då med Moti Special 1990 också. Och Russ ville att jag skulle åka till USA och turnera med honom under ett år. Och då vann alltså Edin Ådahl Melodifestivalen det året. Så att det blev alltså en total kollision egentligen med allt annat som var på gång, i alla fall i mitt liv då. Och så här i efterhand så tycker jag det är lite trist att det blir så oftast när man jobbar med musik, att man kommer i perioder då det inte händer någonting och det händer ingenting. Och sen händer allt på en gång, och då oftast på flera olika plan eller på flera olika, i flera olika sammanhang. Och då blir man ju ganska ställd, för att ja, men då måste du ju välja bort 2 eller 3 andra alternativ, och det var ju jättetråkigt tycker jag. Och samtidigt som det här händer, nu blir det lite, det låter väldigt konstigt här, men jag jobbar väldigt mycket under den perioden där med just turnerande musikarbete. Så hade jag ju extremt mycket jobb i Norge. Jag jobbade ju alltså med, nästan en gång i månaden var jag över till Norge och var med och sjöng väldigt mycket bakgrundskör till olika artister i Norge under ja, i stort sett från 83-84 fram till 90. Alltså 6-7 år där någonstans. Och då turnerade jag med väldigt många norska band. Bland annat Lava då, som det är ett kompband egentligen hette då på den tiden. Och det var en samling väldigt bra musiker. De jobbar ju med alla möjliga artister. Och vi kompade allt ifrån ja, Bobby Sox och Jan Tegen till Randy Crawford från USA. Så det var ju det var en väldigt bredd på det där uppdraget i Norge också då. Så att allt det här följer ju lite grann åt sidan på grund av just Melodifestivalvinsten 1990 för min del. Så det var ett svårt val där alltså, måste jag säga, vad man skulle egentligen satsa på. Men vi tyckte att ja, Edin Ådahl hade vi ändå jobbat med ett tag då 1990. Vi hade ju jobbat med det i nästan 11 år. Eller 10 år i alla fall, seriöst. Så att då kändes det som vi kunde inte bara ge upp den grejen. Så att så var läget då. Det var ganska turbulent under den perioden. Så att det var svårt att egentligen hitta tid till något annat än att spela.
Var någonstans gick själva finalen sen?
Den stora finalen gick i det forna Jugoslavien i Zagreb. Och det var ju också en intressant... Det var en bizarr upplevelse. På grund av det var ju precis innan alltså inbördeskriget bröt ut i Jugoslavien. Alltså det forna Jugoslavien. Och vi var faktiskt i den parken där, nationalparken där kriget började. Alltså hela kriget satte igång några veckor efter vi hade åkt därifrån. Det var ett nationalpark som heter Plitvice National Park. Vi har en skylt med alltså hela gruppen i Edin Ådahl under den här skylten då. Welcome to Plitvice National Park. Och samma skylt såg jag då i Rapport där det springer en massa folk med k-pistar. Alltså några veckor senare. Det var väldigt bizarr upplevelse det här alltså.
Kunde ni känna på att det var någonting på gång?
Nej, faktiskt inte alls. Utan det var alltså säkerhetspådraget kring en Eurovision Song Contest. Det är ju extrem alltså. Den är ju enorm. Jag har ju varit med på 4 sådana. Alltså jag är dels med Edin Ådahl 1990. Men sen har jag varit innan då med norska bidraget. Både i Dublin med Caroline Kryger och i Bergen med en annan finalist från Norge. Kjetil Stokkan heter han. Och... sen var jag sedermera med också Roger Pontare när han vann med Vindarna, va? Alltså någonstans runt slutet av 90-talet, början av 2000 kanske det var förresten. Och alltså säkerhetspådraget kring Eurovision Song Contest är ju grymt stort, och även i Zagreb. Och det är ju, du ser ju liksom inte så jättemycket av själva stan eller folket egentligen, utan det är ju mest massa säkerhetsfolk och poliser överallt, så att... Och jag förstår ju varför det är så pass stort säkerhetsuppbåd kring det här. För det är så många länder alltså samlade på samma ställe. Och det kan ju verkligen, jag menar, händer någonting där så är det ju verkligen förödande på så många plan. Så att så var det med det. Det var en intressant period.
Gick det för höra där
nere? Dåligt. Det gick jättedåligt. Vi kom på 16:e plats. Och det var också en väldigt intressant... ett intressant fenomen att uppleva, måste jag säga. Eftersom vi vann i Sverige så kom vi på 16:e plats i Zagreb. Jag kommer så väl ihåg, alltså, vi stannade faktiskt, vi åkte från Gävle när vi skulle ner till Zagreb och åkte till Arlanda och skulle flyga därifrån. Och på vägen ner från Gävle till Zagreb så stannade vi vid en korvkiosk och köpte korv. Och då kände ju korvmojkillen där, han kände ju igen oss. Ja, kul! Lycka till nu med finalen. Ja, jätteroligt. Dunk i ryggen. Kanon. Bla bla bla. Och så åkte vi vidare. Så när vi kom hem så stannade vi vid samma korvkiosk och köpte en korv efter finalen när vi kom på 16:e plats. Och så här, jaha, det är ni. Det var liksom hans enda kommentar. Jag tänkte, vad är hela friden? Vad är frågan? Vi betalade lika mycket för samma korv den här gången. Så att, det kändes så här bizarrt. Alltså, så man fick en tankeställare. Jag menar, när vi vann i Sverige... så var det så att folk var inne på våran gård. Alltså vi var ju gifta, 3 av oss då. Och hade olika radhus och villor och sådär. Folk inne på gården och liksom fotade genom fönstret när man sitter och käkar frukost och sådär. Det var jätteobehagligt från att det egentligen har varit ett ganska anonymt band som kör sin musik för en ganska liten publik. Och så helt plötsligt så har man hela uppmärksamheten från hela... alltså media Sverige och även folk som man inte känner kontaktar oss på, du vet, både telefon, ringer nattetid, beställer en massa grejer på såna här, du vet, såna här beställningskataloger man kan få, vet ni, på du vet, 20-30 stycken olika varor. Så är det någon så här genius som har skickat in, alltså beställt på mitt namn, min adress, och jag har fått hem liksom 30-40 olika, du vet, prenumerationskatalog på olika klädes, ja du vet, allt ifrån det till min, ja det var helt sjukt ett tag där. Så vi fick ringa posten i Gävle och säga åt dem att vi brukar inte beställa sådana här abonnemang, så ni kan bara returnera allt ni får. Ja, vi började misstänka det när det kom in 40 stycken sådana här beställningar på en person. Det är inte så vanligt, så att, då sa de att okej, vi returnerar allt som kommer in då. Så
att, men kände du efter det att du ville fjärma dig lite från den här kändisgrejen?
Ja, alltså jag fick ju lite nog just 1991, och vi slutade ju med Din Ådal 92. Jag kommer ihåg att vi var på en turné i Europa med ett hårdrockband från USA. Vi var förband till dem i Europa. Det var då vi bestämde oss för att nej, vi struntar i det här. Alltså, det är inget kul längre. Alltså, det blev så mycket... förstår mig rätt. Jag fattar ju liksom allt det här med att det måste gå runt och pengar och förlagskontrakt, skivkontrakt och hela den grejen. Management som ska fungera och hela den prylen. Och det... Men det tog så vansinnigt mycket tid alltså av själva skapandet för min del. Jag hade väldigt mycket hand om just det här med avtal och managementkontakten och sådär. Och det, jag vet inte, det kändes... till slut så hade man ingen tid för att göra det man vill göra egentligen. Det är ju att göra låtar. Det är ju det som var kul liksom. Så då, efter två år efter det, efter att vi hade vunnit Melodifestivalen, så slutade vi med Din Ådal. Så att själva utkomsten av Din Ådals karriär, eller vad man ska kalla det för, blev ju den sedermera att både jag och Simon, min bror Simon, blev ju alltså då börja jobba och engagera oss i just utbildning för yngre låtskrivare och artister. Och det tycker jag är väldigt givande. Alltså, jag har jobbat med då det här med Musikmakarna, den låtskrivarutbildning uppe i Örnsköldsvik i 14 år. Jag har varit med och grundat den här utbildningen för 14 år sedan. Och det har varit extremt alltså givande på så många plan. I och med att vi har då, ja, vi har väl utexaminerat kanske 350-400 låtskrivare i Örnsköldsvik då, som jobbar över hela världen idag. Och det går väldigt bra för dem alltså. Det går väldigt, väldigt bra för dem. Ja, det ska man väl säga. Det är väl ungefär, då måste jag ha gått alltså gymnasiet. Det är en yrkeshögskola då. Så att det är ju, de yngsta är väl 19 år då. De äldsta vi har haft är runt 50. Så det är lite äldre människor. Och alltså de har ju jätteframgångar. Vi har ju en som har en etta i Korea nu, och två som jobbar med One Direction skriver låtar med dem. Sen tycker jag då att svenska låtskrivare överlag har blivit extremt mycket bättre på att lyssna på just vad som är inne och vad som är up and coming och hur det kommer att låta om ett år på ett område, en marknad. Och det är vi väldigt duktiga på i Sverige. Så att jag skulle vilja påstå att svenska producenter är några av de bästa i världen att göra just mainstream popproduktioner. Och det är inte bara Max Martin längre, utan det är flera hundra faktiskt som är väldigt duktiga på det i Sverige idag. Så det är kul. Alltså, jag tror att intresset kring just tekniken har varit extrem i Sverige. Vi har varit väldigt, väldigt fokuserade kring att lära oss just hårdvara, mjukvara. Och när då boomen kom, det såg vi ganska snabbt. Det var ju alltså i slutet av 90-talet när datorer började bli någorlunda billiga. Man kunde liksom ha en studio hemma för 50-60 tusen kronor, då har man en vettig studio. Du kan spela in kompatibla, alltså ljudfiler, det låter hur bra som helt okej liksom. Man behövde inte hyra in sig i en stor gammal analog studio som kostar hur mycket som helst per dag att hyra in sig i. Så vi höll på med Din Ådal till exempel på våran tid. Och då kom den här boomen där alltså unga människor började leka framför datorn och lära sig mjukvara och lära sig att egentligen mer lyssna vad som låter rätt och vad som är fel. Va? Och där börjar liksom själva, kan jag säga, det svenska popmusikundret.
Men gör du någon musik själv idag? Eller är detta ditt liksom ditt fulla fokus med Musikmakarna?
Ja, alltså i och med att det har tagit väldigt mycket tid av mig, det här med Musikmakarna, så har det naturligtvis blivit mycket mindre musik skapande idag för mig. Alltså om man säger, jag är fortfarande en en röst som används i olika sammanhang. Med väldigt mycket i ganska dolda sammanhang. Till exempel då att man jobbar som demosångare åt olika förlag och jobbar åt instrumentalister som vill ha några sångpålägg och så vidare. Och det är ju ganska mycket sånt jag fortfarande gör hemma. Men just när att skriva låtar, det har faktiskt blivit någonting som har kommit lite i skymundan tyvärr. Och det har jag noterat och även mina bröder noterat. Så att vi knyter ihop säcken lite grann i vår här. Vi har bildat ett förlag tillsammans, jag och Simon och Dan, för att återigen efter, jag vet inte, 40 år börja skriva låtar tillsammans igen, bara för att skriva låtar, inte för att ge ut dem eller för att det ska bli någon kommersiell framgång direkt, utan för att vi vill skriva låtar tillsammans igen. Och det har varit en brist de senaste 15 åren för mig, att det har blivit mer en exekutiv roll jag har fått. Alltså, jag gör ju en del produktioner, jag gör ganska mycket körarrangemang, jag gör mycket lead, alltså demo leads åt olika förlag och skivbolag. Men inte just att skriva låtar, det gör jag inte så jättemycket längre, tyvärr. Och det saknar jag verkligen, så det kommer vi att börja med igen då. Så det känns spännande, mycket spännande.
Vi som är födda 84-86,
ja.
Vi förknippar ju din röst väldigt mycket med vår barndom.
Ja, jag förstår.
Om du förstår vad vi tänker på. Vi tänker på Lejonkungen framförallt.
Lejonkungen, ja, det var ju fantastisk historia.
Hur kom det sig att du hamnade där?
Ja, det kan man verkligen fråga sig. Det vet jag knappt själv. Alltså, för att det var egentligen jag och namn. Det var Monica... vad heter hon? Monica Forsberg heter hon, va? Hon gjorde väldigt mycket Disney-texter, alltså översättningar till svenska under början av 90-talet, slutet av 80-talet och början av 90-talet. Jag tror inte hon gör det längre, utan det har skjutits över till Stockholms företag, det här med dubbverksamheten. Men då var det ju den stora dubbstudion i Sverige under mitten av 90-talet, det var ju Karlskoga, det var den här KM-studion i Karlskoga. Och Monica är ju från Degerfors, så att hon gjorde väldigt mycket översättningar. Där började hela grejen. Sen hade hon en teori helt enkelt, att alla roller kunde göras av sångare och inte av röstskådespelare. För hon ville ha alltså sångare som talar och sjunger, så att rollen blir komplett, så att man inte tar in en sångare för sångdelarna och en röstskådespelare för det övriga. Och det var ju så att hon ringde och frågade helt enkelt om jag ville göra en audition för det här. Och så jag åkte ner till Stockholm och gjorde en sån här: Hi, my name is Frank Adal and I'm voice testing for Simba. Och det var ganska kul. Jag trodde aldrig att jag skulle få det, för jag var ju ingen röst, alltså dramatiker så, utan det var ju mer att... Jag jobbar ju en del med radioreklam, det har jag ju också gjort, by the way. Parallellt med allt det här så har jag jobbat, ända sedan Riks FM startade upp här i Övik, så har vi gjort och levererat väldigt, väldigt mycket radioreklam lokalt och även rikstäckande. Jag sjunger med på de här bäst musik just nu, Riks FM och alla de lugna favoriter och alla de. Så att, det är ju sådana här typiska stationspresentationer då. Och därifrån tror jag Monica också fick idén att okej, det här kanske funkar även i en slags dramatisk framställning då. Men du måste ju ändå göra själva auditionen. Och jag gjorde den och jag fick rollen, vilket jag tycker är väldigt kul. Alltså jag tror det är bland det roligaste jag har gjort i hela mitt liv. Och jag har aldrig varit så nervös som när jag åkte till Karlskoga och gjorde de här dubbarna. Det var helt makalöst. Jag var så svettig, jag bytte t-shirt varannan timme alltså.
För oss som aldrig har haft med det att göra, hur funkar
det? Nej, precis. Det är första gången jag gjorde det. Alltså, det var helt sjukt. Alltså. Det var verkligen... Jag var så nervös. Jag visste inte vad jag skulle... Jag hade spränghuvudvärk varenda kväll. För det var sån anspänning att sitta där framför en tv. Förlåt, nu förstår jag. Du frågade mig någonting här.
Ja, precis. Hur funkar en sån inspelning för oss som aldrig har varit med?
Ja, och för mig som väldigt sällan har varit med kan jag säga också, så kan jag säga så här, jag kom in i studion där. Det första som hände det var att jag fick ett kontrakt instoppat under näsan från Disney, och det är ganska kul formuleringar. Jag ville bara säga det först. Det är jättekul. Det är liksom, härmed avsäger jag mig alla mina utövarrättigheter i evigheternas evigheter. Det står alltså in perpetuity. Det står bara i Bibeln och i Disney-avtal. Alltså evigheternas evigheter. Det uttrycket det hittar du ingen annanstans. In the whole of universe står det också. Det är ganska kul. Så man avsäger sig alla rättigheter till alltså att få fler pengar än det här engångsbeloppet du får när du spelar in rösten. Det var ganska kul. Kul början för övrigt.
Shit, vad sjukt.
Nej, men så här är det med både Warner och Disney. Alltså när det gäller speciellt voice dubbing. Och ni vet väl att de strejkar de här dubbmänniskorna nu, va? I Sverige.
Mm. Ja. Ja.
På grund av att de, alltså ersättningsnivån är relativt låg och den har inte höjts på flera år. Alltså det är på nästan 10 år tror jag. Och det är... Ja, det där är en annan diskussion. Det skulle vi kunna ta ägna en hel timme åt, bara den biten. Men låt oss glömma det så länge, så kommer vi tillbaka till studion. Jag skrev på avtalet för jag visste ju inte, jag kunde inte göra något annat. Jag ville inte åka tillbaka till Övik utan att ha gjort den här rösten då. Gick in i studion, en stor fet mikrofon framför trynet och en jätteskärm bakom mikrofonen. Där kommer då alltså de här olika segmenten. Där sitter Monica som producent i tekniker, alltså kontrollrummet, tillsammans med Anders Öjebro som är då tekniker. Då spolar de fram till första insatsen, så ser man då en timeline som går i underkant. Alltså då har du då ett manus med varje insats. Det var en timeline, det står 00.01.13. Där börjar insatsen. Och så står liksom, nej, jag vill inte bli kung. Och sen så går det tillbaka och så säger, no, I don't want to be a king. Och så ser man det på engelska, amerikanska först då. Och det är alltså grejen att i USA så gör de ju precis tvärtom. De gör ju alltså rösterna först. Och sen så ritar de figurerna efter rösterna. Så då alltså synken för den amerikanska versionen är ju extremt mycket bättre än för vilken översättning som helst. Det går alltså inte att få bättre synk, för att figurerna är alltså ritade efter du har gjort det. Alltså min rollinnehavare, alltså Simbas rollinnehavare i USA är ju Matthew Broderick. Alltså hans insatser styr då figurens läpprörelser. Hänger ni med?
Nej,
alltså,
ja, ja.
Och i Sverige måste vi göra tvärtom. Vi måste ju styra oss efter det redan ritade, så att säga.
Svårt.
Så ja, det var det som var det bökiga. Och naturligtvis var det ju visserligen hårddiskinspelning på alltihopa. Så att du kan ju flytta på insatser lite hit och dit. Va? Men ofta så var det så att svenska språket använder alldeles för många stavelser i förhållande till det engelska språket. Så att man märkte att nästan varenda mening som jag sa var för lång. Alltså den blev lite för lång alltså. Och då var det ju Monikas uppgift då att stryka vissa ord i just hennes översättning då. Och hon måste ju godkänna det på plats. Vilka ord vi kan ta bort och vilka ord vi kan förlänga. Och liksom wow, och alla sådana där. Alltså allting måste ju vara i synk med den amerikanska rösten. I och med att figuren har ju den munrörelsen helt enkelt. Va? Och det här vet du, när man har suttit där då i 3 timmar innan lunch, då är man ju helt dyngsvettig efter, alltså när du aldrig har gjort det här förut. Då blir du så fokuserad kring vad du ska säga, och så ska du se på figuren samtidigt, och så ska du se den här timelinen någonstans i vitögat. Så att det blev ju så här total första, det var ju, jag var helt utslagen första dagen, alltså efter det här. Det var verkligen, och då har jag ändå jobbat i studio då, alltså i, ja vad blir det, 20 år redan då, 94, där vi gjorde det här. Så jag var ju van att jobba i studio, men med just voice dubbing, det hade jag aldrig gjort. Så det var väldigt spännande. Och så var det väldigt mycket tonlägen alltså. Du kan inte säga det så där, du låter för gammal nu. Du upphöger i rösten, Simba är ung i den här scenen, du måste låta ljusare. Alltså det var väldigt mycket sådana diskussioner och... Ja, det var en spännande upplevelse. Så vi tragglade oss igenom det där på ett par, tre dagar. Och sen så tillbaka igen och gjorde lite sånggrejer med... Jag var med i kören också som gjorde alla de här i Värdfull av liv och alla de där grejerna. Och sen rättade vi lite grann. Vi fick ju feedback av Danmark som i sin tur fick feedback av USA. De sa att den där meningen var bra, den där var inte så bra. Det där lät inte tillräckligt inlevelsefullt. Fick man göra om vissa grejer och så. Så det är en ganska dryg process alltså det här. Och just att vara med i Lejonkungen var ju väldigt speciellt i och med att det är ju en av de mest framgångsrika filmerna alltså från Disney. Och i synnerhet då på svenska biografer. Vi var ju faktiskt uppe och och gick förbi Star Wars där när det gäller antal biobesökare. Det var faktiskt väldigt häftigt, måste jag säga. Och under en tid, meanwhile guys, så hade jag alltså en godisaffär, mind you, här i Örnsköldsvik. Jag jobbar ju hela tiden, men jag tyckte det var kul. Kul att testa, hur är det att ha en godisaffär? Så jag öppnade en godisaffär ihop med min fru. Så våra barn hade ju en ganska schysst sits i skolan och sa så här att min mamma står i godisaffär och min pappa är lejonkungen.
Men du verkar ju vara en superentreprenör, har du alltid varit det?
Nej, det har jag inte. Jag har inte orkat vara det alltid. Och jag har faktiskt många gånger tänkt på det här med, jag har ju 3 barn också. Och under den här perioden de växte upp så var jag borta väldigt, väldigt mycket. Alltså. Och det är någonting jag ångrar nu när jag är äldre. Jag är 53 nu då. Så att jag känner att det liksom, jag missar väldigt mycket av mina barns uppväxt. Och det är ingen, som jag ser det, det är ingen framgång. Det är bara att man är korkad. Man planerar inte tiden rätt alltså. Man prioriterar inte rätt i livet när man är efterfrågad, om du förstår vad jag menar. Utan om man hänger på alla jobb och sen helt plötsligt när livet har passerat så förstår man att okej, det var ju dagarna som gick som var livet. Så att där har jag faktiskt lite, jag kan säga att jag känner en viss skuld alltså inför mina barn när det gäller just det här att man har förlorat väldigt mycket tid med dem, alltså kvalitetstid när de var små. Det här försöker jag ta igen nu då, så att vi umgås ju väldigt mycket med barnen. Alltså, nu har jag visserligen en av mina döttrar i Kanada, men vi jobbar verkligen hårt och intensivt på att ha kontakt med varann löpande numera. Och det blir liksom en helt annan medvetenhet nu när man börjar inse att okej, de blir vuxna och de bildar sina egna relationer och familjer och allt vad det är. Och där sitter man helt plötsligt med sin hund och sin fru och så är det tomt och tyst i huset. Och då har man jobbat bort hela den period som man egentligen borde ha umgåtts med sina barn under. Va? Så att det kan jag känna lite grann. Så att jag har medvetet dragit ner på väldigt mycket av de här extra verksamheterna som jag håller på med ett tag. Numera har jag bara 1 skivbolag och 2 förlag. Och musikmakarna och mina egna jobb då som artist. Det har jag fortfarande kvar. Men det är inte så mycket annat. Alltså. Förut när man var yngre så var man mycket mer nyfiken på... Oj, alltså till exempel det här med godisaffär. Undrar hur det funkar att sälja godis. Hur funkar det? Och så kontaktade jag en kompis som hade godisaffär. Hur funkar det här? Går det bra? Liksom, ja, det går jättebra. Det var lösviktsgodis. Och då, under 92-93 så var ju det en jättehype kring det. Och det var ju, tänkte jag, ja men du, det skulle man kanske starta. Ja men då gör jag det. Och så kör man igång en godisaffär. Alltså har ingen aning om hur det funkar med godis. Har ingen aning om färskvarukrav från kommunen. Alltså kommunala regler för det. Och affärslokaler och så vidare. Man lärde sig ju massor på det. Alltså under de här 6 åren vi hade det. Och jag ångrar ju inte att vi har gjort det naturligtvis. Men någonstans så slösar man en massa tid på egentligen ganska onödiga grejer.
Följ oss gärna på Facebook, Instagram och Twitter. Där heter vi Franks Orkester. Du kan också gå in på hemsidan franksorkester.se.
Vi tänkte på det. Du är ju uttalat kristen och sådär. Det känns ganska unikt inom Sverige generellt.
Ja, det kanske det är på ett sätt. Och på ett annat sätt så är det inte. Alltså, om man säger så här, just kristen eller uttalat kristen, om man ser skillnad på de två begreppen så är det ju faktiskt så att det är en skillnad. Men jag har ju jobbat med nästan de flesta. Jag skulle faktiskt vilja påstå utan att överdriva. Jag jobbar med de flesta svenska artister alltså under perioden då jag var med Haspens. Alltså Lasse Lindboms band med Janne Bark och Micke Syd Andersson och Lasse Lindbom. Då var vi alltså kompband till egentligen i princip alla svenska artister som inte hade ett skivsläpp. Alltså det vill säga vi gjorde ju massor med coverspelningar. Vi hade ungefär 600 gig på 8 år. Så vi jobbar rätt hårt alltså med allt ifrån vad du vill. Micke Rickfors till Ron Ander till Titi och Cindy Peters. Allt vad du kan tänka dig alltså. Marie Fredriksson och ja. Och alla, och då, det finns inget undantag. Alla artister har en form av tro. Alltså jag kan bara säga det direkt och jag behöver inte hänga ut någon artist och säga att den och den har den tron och så vidare. Men just uttalat kristen, om du förstår skillnaden på det här, så märker jag att många känner i Sverige att just det här med andlighet, det är någonting väldigt, väldigt personligt och det ska man hålla för sig själv. Och även politiska åsikter får man egentligen inte yttra sig om man inte är professionell politiker eller något liknande. Och då är det ju så att skillnaden är egentligen inte så stor, alltså på de här människorna som kanske inte har en uttalad kristen tro och sådana som mig som har en uttalad kristen tro. För att jag tror att det folk som har en tro, alltså vill undvika, det är just sammankopplingen med olika, kan säga, religiösa format. Alltså det vill säga en viss specifik kyrka, ett visst specifikt samfund på grund av då kanske beteenden eller format eller människor just från den typen av samfund, den typen av kyrka. Så det ser jag egentligen den stora skillnaden. För när man diskuterar liksom med en artist som man har varit ute med liksom under en hel sommarturné. Ja, det blir ju väldigt mycket diskussioner i turnébussar och även efter gig och sådär. Så märker man att okej, du är ju lika troende som jag, men du går aldrig ut och säger det. Alltså det är väldigt vanligt att det är så. Och det, jag tycker det är högst naturligt att människor är troende. För att jag skulle inte kunna se någon anledning till att finnas till om det inte fanns någon högre mening med våran tillvaro. Det måste jag säga.
Men har du fått kritik för att du är uttalad kristen artist?
Skojar du? Oj, det har varit en jättetröskel för mig i den professionella musikbranschen. Och speciellt alltså på slutet av 70-talet, början av 80-talet, så var det ju extremt... Alltså extrema fördomar mot människor som har en uttalad tro, alltså oavsett om du är kristen eller vad du är. Och det börjar nästan gå åt det hållet också när det gäller andra religioner i Sverige, alltså idag att man är, kanske det finns en rädsla för muslimer. Det är ju helt egentligen befängt, för jag menar, islam är ju, alltså jag menar, det finns några få, jag menar, det är just det här med generaliseringar som är så jättejobbigt, alltså, för att det är samma sak med kristna. Ja, har du sett en kristen så vet du hur kristna fungerar. Det är ju inte alls så. Det finns 2 miljarder kristna runt jorden idag. Och det går inte att säga hur ser en kristen människa ut och hur beter sig en kristen människa. Ja, du, det är väldigt, väldigt svårt att generalisera på det området. Så att, ja, nej, men det är lite grann så. Jag kommer inte ihåg frågan.
Men vad sa folk till dig då? Liksom?
Ja, alltså det var många som egentligen blev väldigt tysta när jag sa att jag var kristen. Och jag hade ju några sådana här konfrontationer i vissa studios då när jag jobbade med sång väldigt mycket. Där jag tyckte att texterna var helt åt skogen. Det var destruktiva texter med ganska alltså explicit innehåll, om vi säger då, alltså nästan rent sataniska texter och alltså, eller då rent pornografiska texter. Det kan inte jag som person ställa upp på. Jag kan ställa upp på kärlekslåtar, det tycker jag är fint. Kärlek är det finaste som finns. Och jag kan ställa upp på positivism, jag kan ställa upp på framåtanda och ett socialt budskap kan jag ställa upp på. Jag kan ställa upp på väldigt, väldigt mycket som är sunt, men inte det som jag känner själv att nej, det här är inte jag. Jag kan inte stå och sjunga sånt här. Det går inte att göra. Och då hade jag några konfrontationer med några få musikproducenter i Stockholm som inte tyckte jag var riktigt klok i huvudet. Ärligt talat, för jag vägrar sjunga vissa låtar. Då. Och det är klart, då får man ju... Då får man ju egentligen stå sitt kast där. Man får göra någon form av val helt enkelt, vad man tycker är vettigt att göra och inte vettigt. Men jag har hela tiden tyckt att det var någonstans viktigt att vara konsekvent mot sig själv och vara så här sannings eller ärlig mot sig själv och säga, kan du leva med det här om 50 år? Tycker du okej det här om 50 år och så där. Jag fick erbjudanden från Bacardi i Europa att göra deras reklam över hela Europa som sångare och det sa jag nej, men det kan ju inte jag rent moraliskt ställa upp på. Jag kan inte liksom stå där och sjunga om Bacardi liksom. Det funkar inte för mig alltså. Och då är inte jag absolutist på något vis, men jag tycker ändå att liksom det skulle vara en principfråga helt egentligen. Det är ett politiskt beslut att ställa sig bakom en sån produkt offentligt, om ni förstår vad jag menar. Va? Och därför då kände jag bara att nej, jag var tvungen att tacka nej till det till exempel. Jag jobbade med Coca-Cola i USA också ett tag och det var också en sån här gränsfall. Alltså, jag tycker det är väl okej, alltså, men samtidigt så tycker jag inte det är okej. Det finns alltså, ja, på vissa områden så tycker jag inte att just det här med en dominans på en marknad är okej. Okay. Det tycker inte jag. Jag är väldigt för fri konkurrens och jag tycker att man ska kanske premiera det här med att man tävlar på lika villkor och så vidare. Så att, det var också en sån här bryderi för mig, alltså när jag skulle sjunga på deras låtar. Då tänkte jag, är det bra eller är det dåligt? Jag vet inte. Men jag gjorde det i alla fall.
Men du, beskriv din relation till Gud.
Oj, det var en intressant fråga. Den relationen är ju, kan säga, ganska levande. Väldigt levande skulle jag vilja säga. Och den är väldigt personlig. Alltså det är några som har frågat mig, hur ofta ber du? Och då brukar jag ställa motfrågan, hur ofta andas du? Det är ungefär samma typ av fråga, för det är väldigt svårt för mig att säga, alltså skilja på, jag har ju inga speciella tider då jag ber ju jämt, alltså jag ber ju hela tiden. Och i den här, kan jag säga, det blir på något vis, jag upplever det som en dialog, alltså jag kan alltså fråga Gud om saker och ting. Alltså fråga Gud om vägval. Jag kan fråga Gud om vissa saker jag ställs inför. Alltså, och jag upplever att jag kan få ett svar. Alltså, jag upplever att jag kan få, alltså, tilltal direkt ifrån Gud. Och som helt enkelt bara, och då handlar det mycket om, naturligtvis kan man översätta det till magkänsla och en form av aning om att vad som är rätt och vad som är fel. Men det här har, för mig har det betytt väldigt, väldigt mycket, för att det blir en väldigt intimt umgänge med Gud. Jag läser ju Bibeln väldigt mycket också, det gör jag ju naturligtvis. Lyssnar väldigt mycket på, alltså, olika typer av predikningar. Alltså, där har ju, alltså, internet varit en väldigt tillgång, tycker jag. För att jag vill gärna höra vad andra människor säger och vad andra människor anser. Sen prövar jag alltid vad jag hör. Alltså, jag lyssnar på väldigt många olika typer av predikanter bara för att jag vill höra vad de säger och jag vill analysera det utifrån min egen sundhetskänsla och vad som står i Bibeln. Och sen så går jag bara vidare. Och för mig har det varit, alltså, det är lika viktigt för mig som att äta. Alltså det är så det är. Så att jag vet inte hur jag ska beskriva det bättre än så. Det var så tung fråga att besvara faktiskt, jag vet inte.
Stor fråga. Jag tyckte det var ett väldigt fint svar.
Tycker du det? Ja, vad skönt. Ja. Om vi säger så här, jag kan be om allt från att hitta mina nycklar till att, nu är inte min granne cancersjuk, men om min granne skulle vara cancersjuk så skulle jag be för att min granne skulle bli frisk. Alltså jag kan alltså be om allt, alltså jag tar upp allt med Gud, inte bara i slutet av dagen utan även i början av dagen och under tiden jag går, när jag är på skolan och jobbar. Och jag känner liksom att vissa studenter kanske vill öppna sig och tala ut om vissa saker. Då brukar jag också, alltså, samtidigt be om att hjälpa, att verkligen hjälpa en människa. Inte alls, märk väl, tvinga på min tro på människor, utan mer det här att alltså mitt mål, och det är ju en kristens mål, att vara en medmänniska. Det står ju faktiskt att de viktigaste buden, det är ju att ha en Gud, alltså inte flera gudar, utan ha en Gud, och det är Gud själv. Och sen att man har då, att man ska älska sin nästa lika mycket som man älskar sig själv. Och då handlar det inte om att jag ska trycka ett plakat på, alltså där Jesus i trynet på en människa, utan det är mer det här att jag måste hjälpa dig. Behöver du hjälp med samtal? Behöver du hjälp med tid bara? Att jag sitter med dig? Eller behöver du kanske hjälp med pengar? Om jag nu har råd så ska jag försöka hjälpa. Och så vidare. Så att det blir liksom att det blir till slut en livsstil någonstans. Och det är inte präktighet och det är inte någon form av religiöst bullshit, ärligt talat. Utan det handlar om att egentligen i det så berikas mitt liv. Så upplever jag det. Alltså jag upplever det, när andra människor lyckas så lyckas även jag. Alltså i det här så finns det en magisk formula. Och jag tror att många människor i Sverige idag, och låt mig ta ett exempel på det också, upplever att det är mycket, mycket underbarare att ge till människor än att få ta emot. Det är mycket svårare att ta emot än att ge. Och det ser man då tar jag det här exemplet, det är de här insamlingarna som jag blir varje gång så extremt imponerad av. Om vi säger tsunamikatastrofen eller vi säger någon annan typ av katastrof, Haiti, där då folk verkligen vräker in pengar från hela Sverige trots att de kanske har det så där halvbra. De vill verkligen hjälpa till och ge. Och det tror jag är alltså ett gudomligt drag hos människor, att kunna hjälpa människor i nöd. Så att, ja, där någonstans tror jag det hamnar.
För jag lyssnade på en intervju häromdagen med Klara Zimmergren, som ju också är kristen.
Ja,
okay. Komikern Klara Zimmergren. Och hon beskrev sin gud som den här lite skäggiga farbrorn i himlen. Ser din gud också ut så, eller hur ser din gud ut?
Nej, inte alls. Min gud alltså är i mig, alltså, och även i dig. Alltså, det är det som är grejen. Alltså, Gud har, enligt vad jag tror, har alltså, är upphovsman till allt som finns. Och därför finns han också i oss. Och därför finns också relationen mycket, mycket närmare än vad vi någonsin kan förstå. Och det är det som är, jag tror det här med tomtebilden av Gud, alltså tomtefar som sitter någonstans flera hundra mil härifrån, som nästan aldrig hör oss. Den bilden är en distanserande bild på Guds relationen. Guds relation för mig är, egentligen är det så här, man ska vara lite teologiskt här, så handlar det om den helige ande. Alltså vi tror ju på den helige ande, det står ju även i Svenska kyrkans bekännelse. Alltså att Jesus, alltså Fadern, Sonen och den helige ande. Och den helige ande är den, någonting som lever i oss. Och egentligen kan man översätta det till viss del med samvetets röst. Alltså det vill säga att du kan känna rätt tydligt om du är ärlig, att när du gör någonting som är fel, och du kan också känna när du gör någonting som är rätt, och du kan också känna när du måste kanske hjälpa till, och du kan alltså inte stänga av den här rösten. Och jag tror att om vi ska förenkla och säga så här, och lite slarvigt, att andens röst är samvetets röst, det är inte riktigt likhetstecken för mig det. Men du kan alltså kultivera ditt samvetets röst att bli mycket mer känsligt, så extremt så att du kan faktiskt, egentligen när du bara möter en människa, så ser du nästan ett behov hos den människan. Du ser vad du kan hjälpa till med. Min bror Simon har ju alltså en andlig nådegåva, som vi kallar det för. Och det är ju liksom kunskapens ord. Han kan höra att jag ska gå. Han kan höra, alltså, han vet bara att han går fram till en människa och säger: ring Lennart, han behöver dig just nu. Och han har aldrig träffat personen i fråga tidigare. Och det går inte liksom att förklara med samvete längre då, utan då handlar det liksom om en andlig dimension som inte, jag kan inte förklara det, men jag tror att det är den helige ande som bara hjälper till när det behövs att hjälpas till. Och den här rösten kan man alltså lära sig att lyssna mycket, mycket mer till. Det är en inre röst helt enkelt. Och då, det är därför jag säger att Gud bor i mig. Och jag tror att alla människor har det här. Alltså, och många människor förnekar det, och många människor säger att det är bara magkänsla, samvetets röst eller något liknande. Men jag tror att det är mycket, mycket mer än så. Och det finns en hemlighet i det här som jag tror att fler skulle egentligen söka om de förstod storheten i det hela. För det är en extremt viktig del i mitt liv alltså.
Från det väldigt djupa och intressanta till en väldigt ytlig fråga.
Och till det ointressanta.
Ja, det vill jag inte säga. Jag tänker, du har ju turnerat över hela Europa och USA och så vidare, som du berättade.
Ja.
Vem är den kändaste människan du har träffat eller sjungit ihop eller träffat, kan man säga?
Måste jag ha tagit människan i hand?
Det behöver du inte ha gjort, men vem är den kändaste du har träffat?
Den kändaste jag har träffat är det utan tvekan påven. Vi spelade faktiskt på påven när påven kom tillbaka till sin hemstad i Polen, alltså i Dinodal. Vi fick till och med en plakett ifrån vad heter det där, Vatikanen, när vi hade varit med på det gigget. Det var rätt tungt. Det var Edin Ådahl och Donna Summer. Det var ju lite häftigt. Förutom påven då, som jag aldrig fick.
Han är ganska känd.
Han är ganska känd. Han fick man inte ens gå i närheten av. Han hade massa vakter kring sig hela tiden. Så har jag väl då träffat, ja du vet, alltså jag har ju jobbat med många artister i och för sig, men man träffar dem ju väldigt sällan. Och det är tyvärr så att man alltså de kändaste personerna man har jobbat med, de har man aldrig sett. Och det är lite så, det är ju dagens teknik. Och vi var ju inne på det med att svenskar är bra på teknik. Och det är egentligen också även finnar och norrmän och danskar. Så att väldigt många sitter ju och gör då tracks. Alltså du vet, du spelar in en massa grejer. Så skickar du bara de här tracksen till en producent någon annanstans på jorden. Och de sammanställer plattan och så är det då till exempel ihop med ja, Bill Champlin eller David Foster eller vad det nu kan vara. Och man träffas ju aldrig. Det är ju jättetragiskt. Men jag har ju spelat med en del, alltså i Sverige så är det ju Marie Fredriksson och Carola har ju spelat med massor med gånger. Och inte vet jag, Thomas Ledin och...
Ja, de flesta känns som.
Alltså nu ska jag bara för att få det här att låta väl på riktigt istället, så är det faktiskt så att musikbranschen är inte så stor. Ja, alltså jag var ju hemma, jag har ju varit med Björn Ulvaeus också. Jag menar, den är inte så stor som det låter egentligen. Det är ganska, alltså Sverige är ju ganska litet. Och väldigt många artister kommer till Sverige. Det måste man ju vara medveten om. Alltså, så vi är inte så ute och så små som vi tror egentligen. Alltså, och att jag har jobbat med alla de här artisterna, det är ju, det tror jag väldigt många musiker i Sverige har gjort. Alltså. Så det är inte något märkvärdigt med det egentligen. Nej. Så att, det är ganska naturligt. Jag menar, du hoppar in och spelar, folk spelar ja, du vet, trummor, bas, gitarr och alla möjliga. Tänk dig de som har varit igenom Bagges studio. Jag jobbar med Anders Bagge rätt mycket också. Och det är ju liksom låtar åt, jag vet inte vad. Jag har ju sjungit in på Cheiron, massa kör också. Jag vet inte ens vad jag hamnar på. Alltså. Det var ju när Dennis Pop blev det. En extremt trevlig människa för övrigt. Alltså, fatta vilken kille. Vilken social kompetens han hade. Mm. Han dog ju alldeles för tidigt då i cancer i magen. Så att det var ju en major failure alltså på hela branschen när han försvann. Alltså, för att... Alltså det är en sån här kille, en sån här motor. Han var en motor, en musikalisk motor i Sverige. Och där samlades ju alla, där var ju allihopa. Andreas Karlsson, vi gjorde massor med låtar under det här taket. Alltså med Pontus Söderqvist och Andreas Karlsson. Martin satt där, alltså Max Martin och E-Type och de här två andra killarna. Kommer inte ihåg vad de hette nu. Alltså hela det gänget var under samma tak och det var ju tack vare en enda person. Det var ju Dennis Pop. Mm. Och det där kan man inte förstå liksom. Han var ju så enkel och trevlig kille som, det första gången jag träffade Dennis Pop, det var liksom, han satt i receptionen när jag kom in i Cheiron. Och så sitter en kille med liksom 10 så här post-it-lappar i ansiktet och på bröstet, och det var hans sätt att anteckna saker han skulle göra. Ring den och den, så en sitt lapp rätt i pannan. Ring Celine Dion och så liksom, förstår du? Alltså det var jättekul. Han var verkligen rolig kille alltså, jätterolig kille. Och socialt kompetens till 1000. Så det är sådana där snubbar som man kommer ihåg, förstår ni? Alltså det är...
Du, Frank?
Ja.
Det har varit otroligt spännande att prata med dig. Vi har pratat i nästan 1,5 timme nu. Och det är, ja, det är verkligen, verkligen härligt.
Fru arg på mig. Jag måste nästan in till min fru nu då.
Ja, jag förstår det. Ja, vi undrar bara om du känner att det är någonting du tycker att du inte har fått prata om. Eller du känner att det är någonting vi har glömt bort som du tycker är viktigt.
Nej, jag tycker det var jättekul att ni tog upp den här med existentiella frågorna. Det trodde jag faktiskt aldrig att ni skulle göra. Och jag hade inte tänkt att tvinga mig på det heller. Så att det tyckte jag var väldigt intressant. Så jag upplevde att den här... Det var jättekul att prata med er pojkar.
Det var väldigt kul att prata
ja,
med er.
Det var verkligen, verkligen... Ja, tack så jättemycket, Frank.
Jag tyckte det var ju mest jag som pratade hela tiden.
Det var tanken.
Men det var väldigt trevligt i alla fall. Så att jag...
Vad hände sen? Vad hände sen? Vad hände sen? Vad hände sen?
Du har lyssnat på Vad hände sen med Franks orkester. Jingle är gjord av Petter Blomqvist. Stort tack!